Tycker du att hamburgare är gott utan sås?
Beror på vad för sås? Eller, får jag inte ha ketchup och dressing i? Give me my headphones. Don't even, du är inte Erik Lundin. Woo! Okay. Fucking Erik Lundin, mannen! Alltså, jag kan fatta ännu. Alltså, det är sjukt.
Alltså, sick as frick. Alltså, ska jag bara sitta här med massor med donuts och skit? För det mesta. Vänta lite, är inte det här copyright?
Tror det. Okej, skit. Oh my god, den har fylld i choklad i sig. Oops.
Tja, vi är tillbaka.
Kems mor as always.
Woohoo! Back at it again with the pod med ett extra avsnitt som ingen av er visste om. Hoppas vi.
Hoppas vi.
Verkligen.
Okej, så vi la ett inlägg ute på våran Facebook. Jag tror jag skulle rappa, men... Där kommer du fram. Okej. Jag dricker kolsyrat. Det är därför jag rappar så mycket. Either way, back to the business. Det är så att vi la ut ett inlägg på våran Facebook-sida. Bara, har du frågor till Zohor och Cam? Eller bara angående podden själv? Eller bara individerna själva? Mm. Och vi ska besvara några frågor helt enkelt som vi har fått på så Facebook och Snap.
Precis, det blir som en liten mini-Q&A. Men först har jag en fråga till dig, Zohor. Hur känns det att vara tillbaka?
Det är fett roligt, fett skönt.
Ja, alltså, same, jag känner mig så jävla hemma i den här lilla ministudion.
Jag saknar den nog lite, även fast det blir så jäkla varmt här inne så snabbt. Och det luktar svett typ mestadels av tiden.
Men det är mysigt, det har blivit vår lilla crib.
It's our crib. Alltså vi har saknat det. Men back to the business.
Back to the business. Mini Q&A. Jag kan börja med lite frågor som jag har.
Yes.
Första frågan, är det någon som undrar vad våran favoritmat är?
Alltså, jag tror inte jag kan besvara den frågan. Min allmänna besvaring kommer nog vara mammas mat.
Mm.
'Cause damn, she's a good cook. Alltså, bara mammas mat helt enkelt.
Alltså, min favoritmat är spikat pizza. Alltså, du har hela jävla kostcirkeln där. Alltså, du har kolhydrater, du har bröd, du har topping
bröd, och grönsaker. Bröd är kolhydrater.
Det är det jag menar. Precis. Så jag älskar pizza. Så give me pizza and I'm yours.
Jag älskar pizza sjukt mycket, jag med. Men mammas mat slår allt.
Ja.
Okej. Next question, jag har en fråga här. Vad vill ni uppnå med ert engagemang?
Mm.
Alltså, jag vill förändra saker helt enkelt. Jag behöver inte förändra allt själv direkt, men jag kan börja starta en förändring i samhället.
Ja.
Det är jag glad nog med. Sen kan nästa generation därpå fortsätta kampen.
Mm. Alltså för mig, för min del så är det ju också såklart att jag vill förändra. Men det är ju mer så här att jag vill göra min röst hörd. Och inte bara för min egna skull, utan också för alla andra skull som inte har den här möjligheten. För det finns så många unga där ute som inte har möjlighet att påverka. Eller som inte har rätt verktyg eller förutsättningar överhuvudtaget. Och jag gör det liksom inte bara för mig, utan även för dem.
Mm, det är typ det jag vill säga. Men jag formulerar mig fett kort jämfört med dig.
Sen så har jag en fråga här. Det är någon som undrar om vem som helst kan starta en podd.
Ja, har du en mic? Eller du behöver inte ens en mic. Har du en data där du kan spela in på, eller en telefon till och med, då kan du starta en podd.
Ja.
Allt och alla kan starta en podd. Det är fett enkelt.
Ja, precis. Och sen så, vi, alltså... När vi har fått ut podden på podcast och YouTube och allt sånt där, det enda vi har behövt till det är internetanslutning.
Exakt.
Och sen så har vi kunnat få ut det där.
Du behöver två saker. En telefon, eller något, en data etc.
Mm.
Och en internetanslutning.
Och sen så behöver du dig själv och någonting att snacka om helt enkelt.
Exakt. Alltså, du behöver inte snacka, du kan bara vara tyst i typ 20 minuter.
Tysta podden.
Ja, tysta podden.
Det vore ganska mysigt ändå. Lite onödigt typ.
Ja, okej, jag har en fråga här med.
Mm-hmm.
Hur ser ni på våld? Kan det vara rätt att ta till våld i engagemang?
Jag tycker inte att våld är okej någonstans. Alltså, det är självklart självförsvar. en sak.
Mm-hmm.
Men det finns ju, det är ju, jag tycker att det är onödigt.
Alltså, jag tänker typ, om någon ser en ordet etc. till mig, så kommer du få en käftsmäll. Alltså antingen kommer du få en käftsmäll, eller så kommer du få en örfil. Alltså du kommer få ont, fysiskt ont kommer du få av mig.
Ja.
Och är det att någon trakasserar dig, eller alltså allmänt, inte direkt behöver reta dig, men trakasserar dig och hela din existens. Då är det okej om du ska ge dem en örfil, tycker
jag. Ja, det är klart att eller det är okej.
Okay. Alltså inte en alltså, misshandla människa så den dör direkt, men våld. Våld ser jag dåligt på, ja. Alltså krig och allt är helt onödigt. Eller onödigt. Alltså det är bara för en reason och du behöver inte fortsätta.
Mm.
Men alltså om vi tar det till personlig nivå, så som jag sa det, typ om någon ser en ordet till mig rakt i mitt ansikte, så ska du vara beredd på att få en käftsmäll.
Mm.
Och därifrån typ tycker jag inte våld är okej. Alltså det beror på sammanhanget. Alltså,
ja, det är klart.
Alltså visst, jag gillar inte våld direkt. Men det finns ett gräns där bara ord gör så mycket.
Ja, ja.
Och då behöver du ta actions.
För att du har inget annat
handlingar till.
Ja.
För att få fram ditt ord helt enkelt. Så, alltså jag säger inte att jag älskar våld och så vidare.
Nej.
Men I hope you get what I mean.
Men sen så är det ju alltså viktigt att belysa att det är fel att till exempel använda sig av våld när en utövar härskartekniker till exempel.
Mm-hmm.
Och våld behöver ju inte bara vara så att jag slår till dig hårt i ansiktet, utan det kan vara att jag alltså är väldigt aggressiv mot dig, att jag kanske slår i bordet för att utöva min maktposition mot dig. Så helt enkelt.
Exakt.
Men som du sa, det beror ju väldigt mycket på sammanhang.
Och sen kan det vara rätt att ha våld i engagemang. Alltså det beror på vad för engagemang, vad man gör.
Mm.
Alltså som alltid, det beror på vad det är för situation.
Mm. Precis. Vad fick er att börja just att starta den här podden? Ja, engagemang. Helt enkelt. Ja. Alltså vi har snackat om så jävla mycket i den här podden att det är ju tack vare våra ungdomsråd och Sveriges ungdomsråd särskilt som vi sitter här idag, och tack vare LEDAC också, Ledarskapsakademin som vi har pratat om tidigare. Det är all thanks to them.
Exakt, så det var typ därifrån här vi fick idén.
Och det är liksom, det hela började som att vi spånade om vad vi tycker krävs. Något projekt eller liknande som krävs, som har just med unga att göra. Och då var det många som sa då att vi behöver snacka om viktiga ämnen, vi behöver lyfta upp engagemang, det är inte så många som vet att ungdomsråd finns och sådär. Mm. Och då kände vi att ja, men då är en podd perfekt plattform att nå ut till folk. Här kan vi bara sitta och snacka om de här viktiga ämnena, och liksom via våra sociala medier kan vi sprida det sjukt mycket.
Exakt. Och vi tror i alla fall vi har fått ut det någonstans.
Ja, vi hoppas det.
Ja, vi hoppas på det. Och sen har jag en fråga här också. Vad är grejen med KBK egentligen?
Ja, vår kära KBK.
KBK, alltså vad är KBK?
Ja, KBK står ju bara för kör, bara kör.
Och det är typ, alltså låt inget stoppa dig.
Ja.
Kör ditt egna race.
Alltså det är lite som YOLO fast coolt.
Ja, fast coolt.
Och på svenska. Jag vet inte riktigt vart vi har fått, alltså det har ju varit en liten ledargrej också.
Ja, det var typ det började med ett inside joke tror jag, ja, för mig. Och så utvecklades därifrån.
Ja, precis. Och sen så det började ju som ett skämt, men nu har det blivit på allvar liksom, att vi när vi står inför viktiga beslut till exempel, då bara ja, men
KBK.
Vi KBK:ar oss igenom hela grejen.
Exakt.
Och det är ju det som vi har gjort med den här podden, alltså vi är bara KBK all the way through. Och vi känner att det är ett viktigt budskapen då, eller alltså så här, du ska inte övertänka så mycket, bara kör.
Exakt.
Sen så ska vi se, har jag en fråga här. Om vi var vänner innan podden.
Ja, det var, vi blev ju vänner på Borås, på inspirationshallen i Borås. Efter det blev vi vänner.
Ja, precis. Det var ju typ då vi började snacka. Vi hade snackat lite på någon, jag vet inte, träffades vi på kongressen?
Ja, vi träffade.
Jag tror att vi bara träffades lite.
Ja, jo, lite snabbt.
Men sen på Inspirå så intervjuade jag dig.
Mm, och då efter det blev vi
och sen så, precis, och sen så ja, kom vi in i ledakt tillsammans. Och sen så har du, ända sen första ledakhelgen så har du varit som en stora syster för mig.
Nååååå! Okej, det här var för gulligt. Låt oss gå till mer normal voice. Ja, men sen dess var det helt enkelt att vi var vänner. Och så har jag en fråga här. Varför valde ni, eller det är två frågor. Varför valde ni svungdomspodd generation Y som namn? Och om ni skulle vara en frukt, vilken frukt skulle ni vara då?
Vi kan ju börja med fruktfrågan för den är ju ganska enkel. Jag skulle vara ett, fast det är ett, jag vill verkligen säga blåbär, men det är ett bär. Räknas det? Nej, okej, jag ändrar mig. Ja, då säger jag tomat.
Tomat.
För att tomat är en frukt, men många tror inte att det är en frukt. Och ja, då känner jag mig lite speciell om jag säger att jag skulle vilja vara en tomat.
Jag tror jag skulle vara en melon.
En melon.
Alla vill ha det. Så. Alla melon. Och ja, varför valde ni namnet Svungpodd?
Det var ju värsta diskussionen kring det, vad vi skulle heta. Vi hade massor med förslag.
Alltså vi spånade ju på det typ i 100 år.
Ja,
verkligen. Och sen till slut kom vi bara, vet du vad? Vi tar vår generation.
Mm.
Och vi tar bara svungdomspodd.
Ja, men för vi tänkte lite om vi skulle ha någon så här ungdomspodd. Men vi kände att vi ville ha en ganska stark koppling till Sveriges ungdomsråd. För att utan Sveriges ungdomsråd så hade vi inte suttit här idag. Det är bara så det är. Och då ville vi verkligen ha det i vårt namn. Och även kanske att få folk att tänka till lite. Och då blir det lite roligt så här svungdomspodd. För vi har ju S-et och V-et inom såna här klamrar typ.
Mm.
Så utan dem så blir det ungdomspodd, men med dem så blir det svungdomspodd. Svung står för Sveriges ungdomsråd. Lite roligt. Sen så har vi vårt generationsnamn där, Schmack. Och
alltid ett blir det svungdomspodd, generation Y.
Och sen tänkte vi också lite så här att om det är någon inom svung som vill typ fortsätta med den här podden sen eller liknande, så liksom då kan de bara använda svungdomspodd kolon och så kan de nejma sin podd efter någonting. Så det var väl typ det vi tänkte med det.
Mm, det var typ det. Här för mig. Vi kom fram till det. Sen, har du någon fråga där eller?
Yes. Vad gör ni på fritiden? Vad gillar ni att göra? Vilka är ni? Jag måste få veta.
Vad var det?
Jag kan säga sen.
Ja, jag är ju så hård som sagt. Som ni borde veta i det här läget. Jag är 18 år gammal, bor i Borås. På fritiden pluggar jag verkligen inte. Fast alltså jag borde. Jag jobbar på en fritidsgård.
Mm-hmm.
Eller det är inte fritid heller. Eller fritid. Nej, det är inte. Vi tar om det. Ja, jag är Sor Ahmed. 18 år gammal, bor i Borås. På min fritid chillar jag typ med vänner. Och sen åker jag väl runt om Sverige tack vare Sveriges ungdomsråd. Och träffar nya människor. Typ, och sen, alltså jag vet inte vad, jag gör inte så mycket hemma. Jag är typ hemma hela tiden. Fast det känns som att jag gör saker hela tiden. För jag åker runt hela tiden.
Men vad skulle du säga såhär, what defines you? Alltså, finns det något särskilt?
Nej.
Like, ingenting.
Alltså inte något jag kommer få.
Nej, okej.
Alltså, vad, eller, alltså, det här blev fett långt.
Men det,
vad fan gör jag när jag är hemma?
Sover.
Ja, det är typ det jag gör. Jag sover.
Du är en expert på att sova.
Me. Jag sover och när jag slocknar så har jag slocknat. Alltså det är typ ingen som väcker mig.
Ja, men ska jag ta lite om mig då? Jag är Cam. Och jag är 17 år. Jag bor i Stockholm. I Bromma mer specifikt. Jag sitter som ordförande i Bromma ungdomsråd. Woho. Och det jag gör på fritiden, jag engagerar mig. Jag brukar säga att jag är provocerad, komplicerad och engagerad. Det brukar jag säga är de tre orden som beskriver mig väldigt bra. Engagerad för att jag är med i ungdomsråd. Komplicerad för att jag lider av psykisk ohälsa. Som jag också bloggar om med små bokstäver. Så det är bara att söka på det om ni vill läsa. Ja, och sen provocerad för att jag stör mig på så jävla mycket i samhället. Och det kopplas ju också ihop med mitt engagemang och det är därför jag är engagerad. För att things gotta change, typ. Så det vill jag. Träna på fritiden, har du lärt sig lajban, pluggar. Försöker överleva, typ. That's me. Det är någon här som vill att vi ska köra en kiss, marry, avgå på riksdagspolitiker, eller ja, på politiker. Så vi tar Stefan Löfven, Annie Lööf och Anna Kinberg Batra. Och ska vi placera dem.
Okej, så börjar du.
Alltså gud. Gud, ja, jag skulle väl säga... Ja, det här är så svårt. För att jag är väldigt förvirrad rent politiskt sett just nu. Jag menar, alltså, nästa år så kommer jag få rösta. Och jag vet inte riktigt vart jag står. Alltså jag måste läsa på mer. Men min spontana reaktion är väl... Anna Kinberg Batra avgå. Mary Annie Lööf och kiss Stefan Löfven.
Då sa du, en gång till.
Avgå Anna Kinberg Batra. Mary Annie Lööf och kiss Stefan Löfven. Stefan Löfven.
Annie Batra avgå ASAP. Gifta mig med Annie Lööf. Probably skilja mig senare. Pussa, vem var det?
Stefan Löfven.
Stefan Löfven på kinden. Det är det du får, Stefan. Tyvärr, du får inget mer.
You ain't get nothing more. Okej, ska vi ta, vi kan ta... Ja, men vi kör Gustav Fridolin, Jimmy Åkesson och Ebba Busch Thor. Du kan börja, this time.
Det går jag väl inte på, ska avgå. Det går inte. Okej, gifta mig med Fridolin. Helvete. Pussa Ebba på skinn, inte ens på hennes hår. Typ hennes hårtoppar får det bli. Och avgå Jimmy Åkesson
efter vi har slagit dig gul och blå.
Bara avgå. Avgå, du behöver inte bli gul och blå.
Ja, jag skulle säga exakt samma sak.
Exakt, så
Jonas Sjöstedt.
Jonas Sjöstedt,
Jan Björklund och Gudrun Schyman.
Gudrun
Schyman. Jag kan börja då. Jag skulle pussa Gudrun Schyman, gifta mig med Jan Björklund och sen Jonas Sjöstedt avgå. Tror jag.
Alltså jag skulle nog gifta mig med Sjöstedt. För att få honom att avgå. Och sen... Eller nej. Han avgår. Jag är så han avgår. Gifter mig med, vad heter hon?
Gudrun.
Och pussar.
Jan Björklund.
Alltså jag suger på namn så.
Alltså, det här kommer bli ett fett flummigt avsnitt. Men jag känner att det får vara det. För våra andra avsnitt är så seriösa.
Mm-hmm.
Och det här ska liksom... Vi måste visa lite att vi är sköna också. Vi är inte bara, vi är inte bara allvarliga så här bara. Ah. Ja men typ så här, jag tänkte lite på att hur vissa bara glider igenom hela det här ung och tung stadiet utan att riktigt reflektera över det. Du ser ju väldigt förvirrad ut, men alltså hela ungdomsåren. Vissa bara glider igenom det utan att tänka på vilka de faktiskt är under ungdomsåren. Och att vi ungdomar är en sån speciell kategori att vi har möjligheter. Eller ja, i alla fall vi som är liksom privilegierade nog att ha möjlighet. Men det finns så många som bara glider igenom och tror att ungdomsåren handlar bara om att bli så full som möjligt. Typ.
Alltså... Jag har inte så mycket att säga i detta ämnet. Bara, do you...
Nej, men håller du med mig eller är du helt så här emot?
Alltså jag är neutral. Det är vissa väl som gör det, sure. Och sen sitter och tänker i deras unga vuxen ålder. Typ, who the fuck is me?
Ja, men alltså jag menar innan jag kom in i ungdomsåren så trodde jag att det var det som hände. Det är det som händer när en blir ungdom, att det är party och det är kärlek. Och det är det det är. Jag hade ju ingen aning om att engagemang skulle bli en sån stor del av mig.
Inte jag heller faktiskt. Alltså jag var så insatt i fotboll. Det var typ det enda jag tänkte på. Alltså jag bara spelade fotboll. Det var det alltid i mitt huvud. Fotboll och basket typ.
Mm.
Det var typ det enda jag tänkte på. Det enda jag gjorde. Så det var typ bara det. Sen fick jag ju mina knäskador. Så jag slutade.
Mm.
Och sen har jag bara chillat typ, varit med vänner, Jag har inte tänkt på så mycket vem jag är, men jag vet vem jag är. Alltså, jag har inte alltså alla tror, jag har alltid vetat vem jag är.
Mm.
Vart jag kommer ifrån och min bakgrund.
Mm.
Och det har gjort mig säker i vem jag är, tror jag.
Mm.
För att mamma har lärt mig så mycket om våran släkt. Om jag är hemlandet etc. Och det har gjort så jag inte behöver tänka så mycket. Visst, ibland tänker jag bara, vem är jag? Men jag känner mig säker i mig själv och tror jag vet vem jag är i alla fall.
Ja, vi måste även passa på att tacka skolan som vi sitter i och spelar in den här podden och som vi har spelat in alla andra avsnitt i. Kristofferskolan i Bromma, det är där vi sitter och har spelat in. Tack så hemskt mycket för att vi har fått spela in här. Props till er, alltså jag älskar den här studion. Jag mår bra här, jag mår fett bra här. Så tack så mycket till er och tack till våran coach Andil.
Tackar så mycket.
Tackar så mycket för att du har hjälpt oss med den här podden. Och ja, alltså du är grym. Ni är alla grymma. Och tack till alla er som har lyssnat också, såklart. Men nu kommer det komma in dagens gäst som är väldigt speciell för oss och för många där ute.
Det är en känd rappare och vi båda lyssnar på hans musik.
Love it.
Han är fett grym och fett talangfull och alltså bara all props till honom.
Verkligen. Vi välkomnar in Erik Lundin.
Woo! Erik Lundin!
Ja, då sitter vi här med dagens gäst, Erik Lundin. Hej!
Hejsan, hejsan.
Vem är du? Presentera dig själv.
Wow, rakt på. Ja, jag är Erik Lundin, rappare från Västerort. Nyligen kommer från ett av de så kallade modersländerna, Gambia.
Mm-hmm.
Ja, det är väl jag.
Det är du.
Mm.
Mm, fett, men hur mår du?
Jag mår fint. Det känns med delade känslor som jag kom tillbaka till Sverige igår. Jag hade inte varit i Gambia på väldigt länge, så det kändes jävligt fett att åka dit.
Mm.
Och där med hela familjen, min lilla syster gifte sig. Var en väldigt fin resa, väldigt behövlig. Inte så mycket semester som man hade velat, utan det var resa på släktingar varje dag typ. Eller släktingar kom till oss. Och, jag hade fått vila så mycket, men jag har kommit tillbaka så mycket mer peppad. Så jag är helt redo för att köra igång. Mycket inspiration.
Fett, fett, fett.
Hur mår ni, om jag får fråga? Ja, vad otrevligt. Hur mår ni? Är det bra med er?
Ja, jag mår bra. Jag har varit lite trött fast jag typ sovit sen klockan 9 igår eller något. Men jag mår bra. Jag mår fett bra.
Ja, jag mår helt okej faktiskt. Jag har varit lite stressigt idag för att jag gick ganska sent i skolan och sen så var jag tvungen att rusha hit för att spela in det här. Men annars är det fett. Alltså det, jag är så sjukt peppad på det här.
Ja,
det okay, nu blev jag bara så stressad. Skolan.
Okej, let's not talk about skolan. Ja, men vad betyder ordet ung för dig?
Vi skojar faktiskt. Jag gillar ju att lyssna på ord och sånt.
Mm.
Så igår när jag pratade med Joel, en av mina managers, så frågade jag. Jag ville veta lite mer om Sveriges ungdomsråd.
Mm.
Och så sa jag, ja men vad är temat för det här programmet? Och då sa han att vara ung invandrare.
Mm.
Och så går jag där och så sa jag, ja vad intressant med tanke på att jag är född här i Sverige, men jag får väl föra deras talan. Och då sa han, du är inte heller ung längre. Så så ja, för att besvara din fråga, jag är väl inte ung i alla fall, men alltså ung, jag tror att det är någonting som sitter inombords. Vi pratar väldigt mycket om eller det gör man över hela världen, det är bara att det är olika parametrar. I Gambia till exempel så borde jag väl vara farfar vid det här laget. Men just det att man ska ha åstadkommit olika saker i olika åldrar. När man är 20 ska man ha gått ut gymnasiet och sen så ska man ha pluggat vidare förmodligen. Och sen så ska man ha gjort det ena och det andra och man ska ha köpt en lägenhet och tagit körkort och så vidare och så vidare. Men jag tror att det är väldigt, väldigt individuellt vart man står någonstans och när man står där. Det är viktigt att inte följa någon annans tempo utan man är den åldern och på den platsen som man, eller man är inte alltid där, men jag tycker man ska följa det mer än om man ska följa någon annans schema, livsschema.
Om vi ändrar till ung i orten, får en annan betydelse, tycker du?
Definitivt. Det är bara att kolla på hur det ser ut i orten. Det är inte samma förutsättningar av olika anledningar. Så att vara unga orten. Jag har ju sett både... Nu är det intressant att vi spelar in här på Kristofferskolan eftersom jag har sett båda sidorna, om man säger.
Mm.
Jag växte upp i och med folk från orten. Men jag gick en skola som var väldigt, väldigt svensk. Som hette NK-skolan, som var en Waldorfskola, precis som den som vi sitter i. Så jag har ju sett den sidan också och vet hur det så är det livet ser ut, liksom, att växa upp med sådana människor och deras vardag ser ut och sådär. Jag hade ju vänner därifrån också. Jag spelade in basket i många år i en basketklass. Det är en NK som nästan alla grabbar i min klass spelade i samma basketlag. Så jag hängde väldigt mycket med dem också. Det var också mina vänner, så jag har ju sett den sidan också. Så jag vet att det är väldigt stor skillnad. Hur att vara ung ifrån orten idag är väl nog den stora skillnaden. Jag kan inte tala för, jag är inte ung från orten längre, så jag kan inte svara på hur det är. Jag kan bara föreställa mig också som jag ser vänners småbröder och småsystrar, hur de har det, så kan jag bara anta att det, och jag vet ju att det är värre än vad det var innan, tycker jag. I alla fall mer segregerat än vad det var innan. Så det är väl den stora skillnaden.
Mm, där kan jag hålla med dig. Typ där jag bor i Borås är det väldigt mycket mer segregerat än vad det var typ 5 år tillbaka där jag bodde. För jag har alltid bott på samma plats.
Mm. Hur var det för dig att växa upp i orten?
Väldigt blandat, eftersom samtidigt som jag var mitt i smeten av att växa upp med människor från 20-30 nationer, så hade jag fortfarande en mamma som var supersvensk. Eller supersvensk. Hon hade ju full koll på det. Hon är väldigt vältalig av sig och la mycket vikt vid att jag skulle kunna tala ren svenska och ha ett bra brett ordförråd. Och rättade mig hela tiden. Hon var stenhård med att rätta mig ifall att jag sa fel och så vidare. Utan, ja, det är klart man pratar som sina vänner och så. Mm. Men hon ville att hemma så skulle jag ska åtminstone ha möjligheten att kunna prata den svenskan också. För det gör en skillnad sen när man kommer ut i arbetslivet och så vidare. Men att växa upp där ute, det har berikat mig väldigt mycket, eftersom det har lärt mig mycket om... Jag har rest väldigt mycket i mitt liv, och vart jag än har hamnat så har jag ändå känt mig hemma. Allt ifrån... Ja, nu är ju det mitt hem Gambia, men jag var i Kina förra... Nu i höstas. Jag har varit runt om i många ställen i världen och jag känner mig alltid hemma i princip. För att jag har vuxit upp i... Jag har klivit in i en ny världsdel varje gång jag gått hem till mina kompisars vardagsrum, liksom.
Mm.
Eller in i köket och ätit deras goda mat.
Ja, glorifiering om förortslivet. Vad tycker du om det? Att man glorifierar förortslivet?
Alltså det är ju... Pratar ni nu i kontext av musik? Att skapa musik eller glorifiering i form av... Vilka är det som glorifierar, menar du?
Alltså ungdomar allmänt har jag märkt. Nu är de nyare generationerna har börjat glorifiera orten och vara från orten och prata som orten, och jag ska vara
jag förstår vad du frågar. Och så, alltså, egentligen så har det alltid varit så sedan Latin Kings kom för 20 år sedan. Då var också, de var väldigt stolta över sin slang och välkommen till förorten. De var ju skitstolta då också. Det var också en form av inte glorifiering, för egentligen så handlar det om, och det är därför jag snackar om det här konstnärskapet. Det är konstnärskap att hålla på med musik. Och mycket kommer ifrån musiken. Det är där den berättas. Det är där som man får en inblick i det livet och så vidare. Och man ser musikvideos. Det är snabba bilar, mycket pengar, vapen, droger, allt det här som finns. Så alltså det är en hårfin gräns mellan att glorifiera och att... Alltså den här förortsromantiken är inte exakt samma sak som att beskriva verkligheten i förorten. Det kan du göra utan att glorifiera den, till exempel.
Mm.
Jag tycker inte att jag glorifierar det som händer i orten. Eller hur det ser ut, att jag försöker beskriva så som det är. Sen vad man tar med sig därifrån, det är upp till var och en. Men jag ser mer problematik i när det romantiseras, allt det här med våld. För det är väldigt oglamoröst att gå på begravningar. Trösta vänner som har förlorat syskon eller vad det än är. Så det är liksom, det är ingenting som finns att glorifiera. Men jag tror att de unga som gör det så som du pratar om, det har nog alltid funnits där. Det är bara att innan så kanske man glorifierade folk som becknade i centrum, som hade lite mer pengar, medan nu glorifierar man de som har väst på sig för att de är farliga och de lever ett laddat liv. Eller de går med vapen på sig och är redo att klippa folk. Och det är så här, det har bara trappats upp. Det har också alltid funnits. Det har funnits. Alltså första vännen som jag förlorade var när jag var 19 och jag ändå 34 då. Så till våld med skjutvapen. Så det har alltid funnits, tror jag. Det är bara att det är mycket vanligare nu än vad det var förut. Så när det glorifieras idag så känner man mer att de som är mitt i smeten av det här, de flesta av dem tycker inte någonting alls ballt med det. Och det är den sidan jag försöker visa, att allt det här som finns, den här ångesten och all stress och hur de dämpar den med droger och mer brott och så vidare, det är inte någonting som jag tror någon som inte lever det livet vill uppleva. Så att ja, jag vet inte. Sen vet jag inte hur det ser ut heller med de här ungdomarna som glorifierar det, ifall att det är de som faktiskt är i smeten och lever det här, eller ifall att det är folk som är på utsidan som gör det. Det vet jag inte.
Kan du ge oss några tips på hur den inkluderar? tror du att det finns några lösningar på exkluderingen som sker?
När du säger exkludering, hur tänker du då? Menar du i samhället i stort? Eller?
I samhället i stort.
Som allting annat så tror jag att det är viktigt att som att det är svårare att få jobb ifall att du har ett efternamn som klingar annorlunda, till exempel.
Ja.
Eller arbetsplatser där du bara kan ta det så långt upp ifall att du är kvinna. För sen kommer det här glastaket som inte finns där på riktigt, utan det är så här, nej, vem som helst. Vi tar bara den bästa, fast det är inte så det är, utan kvinnor tjänar sämre än män och så vidare. Jag tror, alltså, det är inte bara bra med att kvotera in folk på platser för att det ska finnas, men någonstans måste man börja. Det kommer inte bara hända av sig själv, så det är nice. Alltså, det går bättre för företag som har folk med invandrarbakgrund eller som har kvinnor, till exempel. Det finns bevisat, för att det finns en kultur som växer, som gör den bredare, som gör den mer. Det är ett framgångsrecept. Så enkelt är det. Men sen så beror det på också vilken nivå vi börjar med. Vart man exkluderas, på vilka. Gör man det finansiellt? Är det i orten för att man inte har råd att åka på sommarkollo, som man står och hänger i centrum hela somrarna för att man har inga föräldrar? Eller man inte har några, som jag hade till exempel. Jag hade ju morföräldrar som hade en sommarstuga som vi åkte till på somrarna. Det var ingen av mina vänner som hade det. Den enda stuga de hade tvättade de kläder i. Det fanns inte. Ja. Så det är på många olika nivåer. Och talar vi om samhället i stort, eller talar vi om orten och att det finns sämre resurser och förutsättningar i vissa skolor i utsatta områden än andra? Det finns många parametrar och många nivåer liksom att ta det på.
Men om vi snackar orten då, om vi har lite ortenfokus.
Om vi har ortenfokus så... Ja, det måste ju definitivt dit resurser. Ta min lillebror till exempel. Min farsa bor ju kvar i Husby. Ska vi se, när han gick i kanske femman eller någonting, så var läxorna så pass avancerade att min farsa, som har vuxit upp utan att kunna läsa eller skriva till exempel. Han kan det idag, men han är inte så avancerad. Så matteläxorna efter femman, typ så här. Han förstår sig inte på frågan ens. Inte hans mamma heller, som kom hit långt senare än honom. Min brors mamma alltså. Och får man inte då hjälp i skolan med att läsa läxorna till slut, så vad gör du nu, går i sexan? Du halkar efter, och sen så tappar du intresset, och sen så hoppar du av för att du har inga möjligheter att hänga med. Till skillnad från någon som kanske har föräldrar med akademisk bakgrund som kan hjälpa dem hela livet ut genom skolan. Att alla får samma möjligheter redan från början tror jag är otroligt viktigt för självkänslan, för att man ska vilja se värdet i att fortsätta i skolan till exempel. För ser man inte skolan som en utväg till någonting, och redan i kanske mellanstadiet börjar hitta alternativa vägar, så tror jag att det är lätt att halka åt sidan liksom, och göra andra saker som tar fokus från sånt som är viktigt. Så jag tror att det börjar mycket med skolan.
Har du någon särskild koppling till ungdomsengagemang, och känner du till Sveriges ungdomsråd?
Inte sen innan det här faktiskt. Jag fick en artikel av mamma faktiskt. Jag pratade med henne om att jag skulle komma hit, så hon skickade alltid min massa artiklar och sånt. Så när jag sa att jag skulle hit och fråga henne om hon visste någonting, så skickade hon lite grejer. Men jag känner inte till er sen innan. Men ungdomsengagemang, jag försöker så mycket som möjligt. Genom att träffa människor som jag till exempel. Och hoppa på olika projekt eller komma och snacka med dem. Innan jag åkte så gjorde jag en sån här textförfattande / poesigrej för ungdomar i stan. Eller det var i stan, inte för ungdomar i stan, men det var där det var i alla fall. Och mycket så här som har med det minsta gemensamma nämnaren, vilket är att jag gör musik.
Mm.
Så det är typ där det börjar. Men jag håller inte själv igång något projekt, om man säger så.
Mm, okay. Vi kommer komma tillbaka till just din musik lite senare. Men först så tänkte jag bara fråga lite. Någonting som är kopplat till engagemang och unga, det är stress, som vi nämnde tidigare.
Mm.
Och som vi också har snackat ganska mycket om i den här podden.
Mm.
Vad gör du för att stressa av dig? Och fanns det någonting särskilt du gjorde för att stressa av dig när du var yngre?
Det var nog att skriva.
Mm.
Det var nog att skriva. Jag satt timme ut och timme in varje dag och bara tränade sönder allt ifrån lexikon och ordböcker till favorittexterna och bara lärde mig vers för vers, låt för låt, album för album med Jay-Z, Tupac, Bone Thugs and Harmony, mycket sånt. Så ja, nästan bara texter. Jag spelar basket också mycket, så basket givetvis, men texterna, ja.
Att göra musik är ju ett sätt att sprida ett budskap på, som du gör.
Mm.
Precis som vi gör med den här podden. Vi vill lyfta ungdomsengagemang. Vad vill du säga med din musik och varför gör du den?
Självvisst sett så kan jag säga att jag gör den för mig själv, för att jag älskar att göra musik. Men hade det stannat där, och om jag visste att det inte skulle nå ut till någon, så tror jag inte att jag hade hållit på med det på den här nivån. För jag älskar att nå ut med musik till folk. Jag älskar att höra folk prata om hur musiken har berört dem till exempel. Sånt där. Och att spela framför dem. Uppträda, det är ett av... Skulle inte de faktorerna finnas med, så vet jag inte vad jag hade känt för musik. Men budskapet, det är väl bara... Jag vill berätta våra historier. Och att det ska vara ifrån folk som själva har upplevt dem. Inte folk som är journalister som kommer dit och ska prata om hur farligt det är på kvällarna i Tensta. Eller sådana som inte har en riktig koll, utan som vill sälja tidningar.
Mm, som inte har någon koppling till det.
Som inte har någon koppling, eller som har, kanske har en koppling men har en agenda. Det finns ju fett med folk i orten också som älskar att springa andra organisationers ärenden, om man säger, genom att säga men jag är också från orten, jag kommer inte från någonting och jag är inte sån här grej. Det här är bara skyldig själva, bla bla. Det som, och så blir det enkelt att men titta, han är ju själv därifrån, eller hon är ju själv därifrån, och den personen säger så, alltså måste det vara sant, fast de har inte en aning om vad de snackar om. Så jag vill se till att det är folk som, och även kunna föra talan för de som själva inte kan föra sin talan, eller så kanske inte vill föra sin talan. Det finns många sådana också som inte som lever det livet, men som själva aldrig skulle ställa sig här inne tillsammans med till exempel och prata, eller prata med någon överhuvudtaget, eller definitivt inte spela in musik om det. Så jag ser mig själv lite som en griot, som det kallas för i Västafrika, som för traditionen vidare genom musik och de här berättelserna, för att föra dem vidare till kommande generationer och till folk som inte känner till det. Men jag måste bara flika in det, jag är ingen politisk rappare, jag vill inte vara det heller, utan jag vill göra musik för all typ av musik. Musik om mitt liv, musik om Garys, musik om att klubba, musik om vad som helst. Det handlar inte bara om det. Jag är rappare i grund och botten, men det har blivit väldigt mycket fokus på det här, för jag tyckte att det var det viktigaste att få sagt först, medan jag har plattformen.
Vad är din största inspirationskälla, eller dina största inspirationskällor?
Ja, människor bara.
Människor?
Mm. Jag älskar att träffa nya människor, jag älskar att sitta och lyssna på människor.
Mm.
Jag älskar att observera dem och lära mig deras kroppsspråk, eller försöka fundera på vad är det här för slags människa, vad är det för... Jag gillar att... Det är mycket sådana... Jag är uppvuxen med många kriminella bland annat, och det finns inga bättre personkännare än kriminella. Man ser hur de studerar människor, man ser hur... För det är viktigt, alltså, om du vill överleva där, så är det viktigt att ha en känsla för vilka människor som går att lita på, vilka som inte, vem som snackar skit, vem som det finns någonting bakom orden personen säger och så vidare. Så jag, de har, ja, de är fenomenala på det. Så eftersom jag är uppvuxen och umgåtts mycket med sådana, så är det en inspiration att kunna ha fått den förmågan att kunna i ganska stor utsträckning få en känsla för olika personer och vara med för personer. Och även när jag sitter och skriver sånt här, så är det, när jag ska gå in och ge en karaktär ett liv till exempel, så är det nice. Och då kanske jag kommer på den där unga killen som jag såg på tunnelbanan som stod och skratt för sina vänner innan, vet. Så bara, ah, men fan, det är han jag snackar om.
Mm.
Så det blir som skådespeleri samtidigt. Men människor, helt klart.
Vad tycker du är din bästa låt och varför? Svår fråga.
Min bästa låt är inte skriven än. Och det är väl därför det är den bästa låten, hoppas jag.
Mm. Oh. Vilken tycker du är Eriks bästa låt?
Alltså min favoritlåt är Sweetie.
Mm. Ja,
så I'm sticking to that.
Min favorit är Det bara blev så.
Mm.
Alltså, fett. Nu kommer det låta som att jag smörar det här fett mycket. Men...
Nej, det, jag blir jätteglad. Som sagt, det här är en av delarna till varför jag ska göra musik. För att jag, det är alltid så fint att höra. Det, jag blir jätteglad.
Ja. Tack. Kan tänka mig. Har du några tips till unga som vill hålla på med musik?
Bara se någon säger att du kan göra något eller inte kan det, så har de rätt till viss del. Men de har bara rätt till det, att det bara, det betyder att de inte kan göra det.
Mm.
Om någon säger till dig så här, nej, va? Ska du åka till USA och bli skådis? Eller ska du göra det? Det går inte, det är omöjligt. Och det är sant, det är omöjligt för den personen. Så den utgår ifrån sig själv, men det betyder inte att du inte kan göra det. Så det är viktigt att göra den skillnaden. Även fast man kanske tänker, ah, men mina vänner eller min familj hatar på mig, det är bara, de kanske tänker att det är helt omöjligt, men de har inte din vision. Min familj hade inte heller det. Jag kan inte, de stöttade alltid mig, de sa aldrig att någonting var omöjligt, såklart. Men alltså jag höll på att stå, kämpa i många år innan jag fick mitt genombrott. Och under den tiden, så jag visste att det är bara jag som har den här visionen. Det är bara jag som vet att jag vet att någonting kommer hända. Jag vet att jag har det i mig. Jag måste bara hitta sättet att presentera det på. Men fram tills dess, så jag förstår dem 100% att de undrar så, ah, men fan, hur känns allt, hur går allt? För de är inte där liksom.
Mm.
Så de kanske vill ditt bästa, men de kanske inte presenterar på samma sätt. Så det viktigaste är att du följer ditt eget hjärta och det du vill göra, och göra det så länge du vill. Med det sagt så betyder det inte att man ska skita, tycker jag. Skolan kanske inte är för alla. Tyvärr är skolan upplagd på ett sånt sätt att den följer ett visst format som inte är utformat för allas bästa. Om du är dyslektiker, så kanske det, jag vet inte hur det ser ut, nu går jag inte i skolan längre, men det antar att det fortfarande är väldigt mycket jobbigare för dem. Det finns inte så många alternativa vägar för dem att få möjlighet till att bevisa sin kunskap på samma sätt som alla andra. Så tyvärr är det så i skolan, så då blir skolan inte lika mycket för allihopa. Men jag tror att man i stor utsträckning ska kämpa för att få en utbildning ändå. Det betyder inte att man inte kan göra, det ena utesluter inte det andra. Du kan fortfarande hålla på musik, du kan fortfarande komma långt som helst. Men det är bra att ha en utbildning och inte hoppa av för att följa sina drömmar bara. För det är inte, hur skärmigt den låter, så är det inte alla som kommer hela vägen. Och det kanske inte är därför man gör musiken heller, men är det inte därför man gör musiken, så måste man ju ändå ha, du kan inte betala hyra med en dröm bara. Och då jag till exempel pluggade vidare för att jag ville ha något att falla tillbaka på. Och det var inte att jag inte trodde på att jag hade det som krävdes för att lyckas. Men jag ville samtidigt inte stå där en dag och bara, fan, jag tycker inte att det här är kul längre. Men jag har ingenting. Jag har gjort det här i så många år. Jag har ingenting. Nu får jag börja på ruta ett. Jag har inte ens en utbildning. Jag har ingenting. Så jag har inte den där skärmiga superstar-historien om att säga, nej, jag sket i allt, jag hoppade av skolan, jag visste att jag skulle lyckas ändå, jag hade inte det. Och det är inte så viktigt för mig heller.
Mm. Vad önskar du visste när du var yngre?
Att bara du kan ska man säga, ingen kan sätta en stämpel på dig och vem du är, det är bara du som vet vem du är. Hur mycket folk än försöker, så låt inte dem sätta en stämpel på dig som du går omkring och äger för att andra har sagt det åt dig.
Tänk att vi lättar upp stämningen lite här med fem snabba.
Nice.
Så du ska bara svara på frågan så fort som möjligt helt enkelt.
Det här brukar jag vara dålig på, men vi testar.
Favoritmat?
De och det.
Favoritfärg?
Svart.
Stockholm eller Göteborg?
Stockholm.
Hamburgare, korvbröd eller korv i hamburgarebröd?
Hamburgare, korvbröd.
Och sista, favoritpodcast?
Sveriges ungdomsråd.
Yes.
Ja, det gick bättre än förväntat alltså. Det är, herregud.
Jag är imponerad.
Det var bara jag som blev yr på den där hamburgarekorv-grejen.
Jag älskar den frågan.
Det tog typ 10 minuter för att vi författade det.
Försök undvika chanser i det största möjliga mån. Så vi, det får se konstigt ut men smaka bra heller.
Men vi, okej, back to music. Vilken musik är du uppväxt med?
Väldigt blandad musik. Mina föräldrar lyssnar väldigt mycket på musik. Så jag uppvuxen med allt från afrikansk musik till alltså Salif Keita, Djaliba, Vivian Ondur, Jus Ondur. Men även Bob Marley, Bob Dylan, Cat Stevens, Michael Jackson, självklart. Tills jag började... Och min egen favoritlåt när jag var liten som var Final Countdown med Europe. Det var typ den första låten jag fick, tror jag. Jag var fett ung, men det var ingenting jag fastnade på efter det. Men det var, just den låten var, tyckte jag var fett. Och Michael Jackson lyssnade på som fan. Men sen när jag själv började hitta musik så var det hiphop ganska direkt. Det var det Tupac och Jay-Z mest. Och Bone Thugs and Harmony var min favoritgrupp av genom alla tiden.
Hur räddar musik ungdomar i förorten?
Jag vet inte om musik räddar ungdomar idag i förorten. Så mycket att man kan säga att den gör det.
Mm.
Om det, alltså, om det, jag vet inte om det är mer regel än undantag att den gör det, låt oss säga så. Jag hoppas att den gör det och jag vet att den har den effekten ifall att den sätts in på rätt sätt. Men det är inte alla orter som har en studio till exempel. Eller en ungdomsgård överhuvudtaget. Eller någonstans där de kan syssla med musik. Och varför jag ser så är inte för att jag är pessimistisk. Bara utan det är också för att mycket av musiken som orten ungdomar gör idag är väldigt destruktiv.
Mm.
De pratar om klipp av varandra. De går med västen och kallen. Och hela den här, du vet, hela det snacket som jag tror... Det tror jag inte räddar dem. Utan det gör de ju en... nästan skyldighet i orten att visa att de kan leva upp till det. Han snackar skit, han är inte alls från orten på det. Han gör ingen av de här sakerna. Tyvärr, så som det är i USA också. Så den både, yes, den både hjälper och hjälper, tror jag. Mm. På så sätt. Och sen så, som sagt, jag är inte i... Jag har varit i vissa orter här i Stockholm. Jag har varit i vissa orter i Göteborg och i Malmö. Där man har sett att det finns initiativ för att låta ungdomar hålla på med musik. Men sen så, å andra sidan, alla ungdomar gör inte gangsterrap. Det finns fantastiska tjejer som både rappar och sjunger och som gör det på ett positivt och nice sätt som jag verkligen uppskattar. Även unga killar givetvis. Men som sagt, jag vet inte, jag kan inte säga att det sker i sån stor utsträckning att man kan säga att musiken räddar ungdomarna i orten. Det vet jag inte.
Mm.
Mm, om vi tar att du var i Gambia nyligen.
Yes.
Att vara blatte, hur känns det att vara blatte i Sverige, men när man åker hem till hemlandet så är man svensk etc. Eller hur man ska ta den frågan?
Ja, då är vi tillbaka på det här med låten Swady. Jag har inte varit i Sverige sen, eller i Gambia sen jag släppte den låten, så det blev en rolig chock när jag kom tillbaka. Blatte är ett väldigt fult ord, men just den här känslan att nu stör den inte mig här i Sverige och inte i Gambia heller, men i Gambia så är jag vad de kallar för Tobab, som är en ska man säga, samlingsbenämning på alla som inte är därifrån, som är vita eller som är europeer eller uppvuxna i västvärlden till exempel. Alltså mer bokstavligt talat så är det, vad blir det, europe, för Tobab då är Europa, men alla kallas för Tobab, jag också. Så barn springer efter gatan eller springer efter bilen på gatan och bara Tobab, Tobab, men det menar inte det på ett dåligt sätt, men jag var fett känslig när jag var yngre. Jag höll på att veva mot folk när jag gick typ i sjuan, Men idag så tar jag det med en klackspark eftersom jag känner mig fett hemma där. Alltså riktigt hemma. Känner mig väldigt hemma här. Och vi är tillbaka på det där. Vad hade jag sagt till mig själv? Vad var frågan? Vad hade jag sagt till mig själv? Vad hade jag önskat att jag visste när jag var yngre? Så. Vilket var att det är ingen som kan sätta en stämpel på mig. Och det vet jag idag. Jag är väldigt bekväm i vem jag är. Jag kan skratta åt det. Jag kan göra musik om det och skoja om det för att jag är på en sån plats. Men det är inte lätt att veta när man är 15 år eller om man är 10 år och någon har sagt till dig hela livet, nej men du är inte härifrån, du är invandrare eller du är gambian eller du är turk eller kurd eller chilena, vad som helst. Så det är viktigt att bära med sig. Jag tror att det är väldigt svårt att, även fast jag säger det till folk nu, så tror jag att det är svårt för folk att ta det till sig. Men det är viktigt att någonstans ändå komma ihåg. Så idag känner jag mig inte påverkad på samma sätt, men sen så har vi ju fakta. Det är fortfarande svårare att få ett jobb ifall att ha ett namn som har invandrarklingande bakgrund. Mm. Det är komplicerat att göra det där nu. Ett invandrarnamn.
Mm.
Det är fortfarande på riktigt och allt annat också. Jag fortfarande är det många som aldrig skulle anse mig vara svensk vad jag är född där. Så ja, det är fortfarande någonting vi har att jobba på.
Vad stör du dig mest på i samhället?
Medveten ignorans eller att inte söka kunskap, tror jag. Alltså folk som, för det är väldigt lätt, alltså allting som är främmande är lätt att förskjuta eller spela som att man har svaret. Folk tror att allting är så svartvitt hela tiden, att om man kommer från, om man, ja men de har sig själva att skylla, varför bränner de bilar fast de är, alltså i sitt eget område, jävla idioter, tror ni att de kommer få mer pengar för det här, bla bla bla. Men allting handlar inte om det. Allting är inte så svartvitt. Och det, jag tycker folk är dåliga på att söka den riktiga förklaringen till saker istället för att bara sätta hårt mot hårt eller tro att det ska bli bättre för att man sätter, okej, men de hänger i garaget. Ja, men då ska vi få bort bäcknarna genom att sätta in ett störande ljud som blir störande för alla som bor där. Det är inte djur som bor där. Det är inte råttor du vill få bort från tunnelbanan, utan det är människor som blir väldigt påverkade av alla, inte bara kriminella. Fast nu när jag tänker efter om jag ska ändra mitt svar, så är nog det som stämmer mest är att idag på internet så finns det väldigt mycket information. Men det finns så mycket information idag att folk är ganska dåliga på att vara källkritiska. Så det sprids väldigt mycket åt olika håll som är farligt och väldigt skadligt, eftersom då blir det propaganda som används och som folk som saknar kunskap för hur de ska hitta säkra källor bara acceptera det som kommer. Ah, men titta här, kolla på den här statistiken, som folk med en tvivelaktig agenda kanske använder sig av för att lura de som inte är så bra på att tänka till en extra gång kanske. Det stämmer ju sjukt mycket.
Det kan jag hålla med dig till 100%. Det är alltid en stående fråga till alla våra gäster. Har du en uppmaning till unga där ute? Något viktigt du tycker bör sägas eller bör lyftas upp?
Det är väl ungdomarna själva. Alltså det är de som ska ta över det här landet och hela världen. Det är de, alltså det som kommer efter oss är alltid viktigt att lyfta. Eftersom det är de som kommer ta över. Och hur vi formar dem är så att de kommer forma världen sen. Så det är väl en uppmaning till oss gamlingar att säga till de som är yngre att fan, ni måste, eller inte säga till de yngre, utan att vi måste lyssna på dem. Inte säga så mycket, utan lyssna mer på dem och vad de behöver, för att det är de som har kollen på teknologin. Okej, nu låter jag extra gammal. Jag har samma koll på den också, men till de som inte har det så det är de unga som kommer hålla i verktygen. Det är de som behöver verktygen och det är de som behöver lyssnas på. Så det tror jag är viktigare än någonting annat. Men nu när vi ändå sitter här, så samtidigt var er själva, alltså. Försök att vara er själva i största möjliga utsträckning, för det blir bättre och bättre. Det kanske går sakta, kanske inte går lika fort inom alla områden, men var er själva och låt ingen bestämma över er eller vem ni ska vara, utan det är bara ni själva som vet vem ni är. Yes.
Fan, fett. Då tackar vi så hemskt mycket för att du fick ha dig här.
Tack för att jag fick komma.
Det blir ett perfekt sista avsnitt på den här podden.
Det blir fett.
Vilken ära.
Nu officiellt vårt sista avsnitt, även om det kom som en surprise för er alla. Vad är det vi har snackat om?
Idag?
Allmänt, vad är den här podden?
Alltså den här podden har varit allt och inget. Vi har pratat om skolan, vi har pratat om inkludering, exkludering, rasism.
Psykisk ohälsa, organisering, Sveriges ungdomsråd. Allting.
Allting och...
Och det har varit så jävla fett att få spela fett, in.
Det var fett roligt. Tack igen Kristoffer, skolan och Andil som hjälpt till med allting.
Absolut. Tack till alla våra gäster som har varit med i den här podden. Ni, det är inte bara vi som har gjort den här podden, det är ni också. Tack till vår underbara projektgrupp som är bakom kulisserna. Och utan er så hade det här inte heller varit möjligt. Så vi tackar så hemskt mycket för oss. Och det här kommer nog inte vara det sista ni ser av kombon Sahur och Cam.
Vi ses snart.
Och vi har ett sista budskap till er. KBK, kör bara kör.